Du lyssnar på Den andra kvinnan av Greer Hendricks och Sarah Pekkanen i översättning av Peter Samuelsson, uppläst av mig, Nadja Mirmiran. Del 1. Prolog. Hon går trottoaren fram med raska steg, håret flaxande mot axlarna, rosenröda kinder och en gymbag över armen. När hon kommer till porten stoppar hon handen i handväskan och tar fram nycklarna. Gatan är bullrig och full av gula, framrusande taxibilar. Pendlare som kommer hem från jobbet och folk som går in och ut ur kvartersbutiken på hörnet. Men jag släpper henne inte med blicken. Hon stannar i porten och ser sig hastigt om. Det går som en stöt genom mig. Jag undrar om hon anar att jag iakttar henne. Blickkänslighet skulle man kunna kalla det. Den intuitiva känslan av att någon iakttar en. Det finns en del i den mänskliga hjärnan där denna förmåga är placerad. Vi har ärvt den av våra förfäder vars överlevnad var beroende av den för att de inte skulle bli byten för rovdjur. Jag har själv övat upp denna försvarsmekanism så att när jag får en elektrisk förnimmelse i huden tittar jag instinktivt upp och möter ett par ögon. Jag har lärt mig hur farligt det är att inte lyssna på den känslan. Men hon vänder sig om igen, öppnar dörren och försvinner in utan att titta åt mitt håll. Hon är omedveten om vad jag har gjort mot henne. Hon vet inte vilken skada jag har ställt till med, vilken förstörelsekraft som jag har satt i rörelse. För denna vackra och kurviga unga kvinna med hjärtformat ansikte, kvinnan min man Richard har lämnat mig för, är jag lika osynlig som duvorna som pickar bredvid mig på trottoaren. Hon har ingen aning om vad som kommer att hända om hon fortsätter så här. Ingen aning alls. Kapitel 1. Nelly förstod inte varför hon vaknade med ett ryck. Men när hon slog upp ögonen stod en kvinna klädd i hennes brudklänning i vit spets i fotänden av sängen och såg på henne. Nellys strupe drogs ihop kring ett skrik och hon slängde ut handen efter slagträet som stod lutat mot nattduksbordet. Sen vande sig hennes ögon vid det gryniga morgonljuset och hennes bultande hjärta lugnade sig. Hon skrattade till hårt när hon insåg att det inte var något farligt. Att det bara var en synvilla. Hennes brudklänning i plats på garderobsdörren där hon hade hängt den igår efter att ha hämtat den från butiken. Klänningslivet och kjolen var fylld av papper så att den skulle hålla formen. Nelly föll bakåt, tillbaka mot kudden. När hon återandades normalt tittade hon på de kantiga blå siffrorna på veckarklockan. För tidigt. Igen. Hon sträckte upp vänster hand för att stänga av larmet innan det började tjuta. Diamantringen hon fått av Richard till förlovningen kändes tung och främmande på fingret. Redan som liten hade Nelly haft svårt att sova. Hennes mammas tålamod hade inte räckt till några utdragna längningsritualer och hennes pappa brukade stryka henne mjukt över ryggen och skriva meningar med fingret på tyget i nattlinnet. Jag älskar dig, eller du är bäst, brukade han skriva och hon gissade vad det stod. Andra gången ritade han mönster, cirklar, stjärnor och trianglar, i alla fall tills hennes föräldrar skilde sig när hon var 9 år och pappa flyttade. Efter det fick hon ligga ensam i dubbelsängen under det rosa och lila randiga täcket och stirra på den fula vattenskadan i taket. När hon till sist somnade brukade hon sova djupt i 7 eller 8 timmar, så djupt och drömlöst att hennes mamma ibland fick ruska på henne för att hon skulle vakna. Men efter en oktoberkväll sista året på universitetet hade allt förändrats. Hennes sömnlöshet blev så mycket värre och sömnen bröts upp när hon hela tiden väcktes av livliga drömmar. En gång, när hon kom ner till frukost från sitt rum på studenthemmet, hade hennes pluggkompis sagt att hon hade skrikit något obegripligt. Nelly hade försökt bortförklara det. Jag är bara stressad över tentorna. Psykologisk statistik lär vara en riktig pärs. Sen gick hon från bordet och höll upp en kopp kaffe till. Efter denna händelse hade hon tvingat sig att gå till kuratorn, men trots ansträngningarna lyckades hon inte få Nelly att berätta.